Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Onsdagar betyder att det är dags för åter ett nytt avsnitt av den, ja, inte prisbelönta, en jävla lögn, av podcasten Är jag sjuk? Med mig Nissa Hallberg, Emelie Uggla. Hej, hallå.
Hej.
Och läkaren med gränser, Jesper Salén.
Ja, precis.
Nej. Gud vad obehagligt.
Ja, hon kliar röven bara.
Ja, vår hund bara gled på golvet på rumpan. Det såg så jävla, det, man blir rädd.
Ja, jag förstår. Förlåt. Det. Det är faktiskt de flestas mardröm att se sin hund glida på rumpan. Det är vanligt.
Det, är det. Alltså, det ser trauma. Ut som att hon är besatt av en demon. Ja,
jag tycker faktiskt att det är bara gulligt.
Jaha, men var det liksom klia sig i stjärten glidning eller?
Ja.
Ja. Som att hon svävar på golvet sittandes. Det är så läskigt.
Ja, så går det när man köper, en demonhund. Jag sa ju det. Att det var en
hon
dålig
är lik,
idé.
Hon är väldigt lik en Nosferatu, ja, faktiskt. Jag brukar ofta tänka på det.
Framförallt, det här förklarar ju varför vårt vardagsrumsgolv luktar röv.
Ja, just det. Man kan säga att det blir lite betsat.
Ja, exakt.
Ja.
Det kan man verkligen. Och jag tycker nu när hon åker runt så här, läkaren, att det luktar lite skärt i hela vardagsrummet.
Ja, men det gör det nog.
Det luktar en blandning som att man har poppat popcorn med lite bajs i.
Ja. Alltså, vi måste desinficera här.
Och den gamla goda popcorn-tricket.
Ja.
Men vad heter det? Och sen vet du ju inte, du kom ju precis hem från Göteborg och du vet ju inte hur mycket Emily har åkt runt på golvet innan.
Exakt. Ja, vi tänkte ta upp det med dig idag, att hon har en jävla klåda.
Ja, men precis.
Ja.
Ja, men det är något fel med hunden. Men det var det. Ja, jag har varit i Göteborg och spelat in Postkodmiljonären.
Ja.
I heta stolen.
Ja, hur gick det? Nej, det kan du inte säga såklart. Förlåt.
Nej, det kan jag inte säga, men det går om 3 veckor tror jag.
Ja.
Så,
jag ska räkna ner dagarna.
Kan man se. Ja. Och jag kan inte avslöja hur många avsnitt det blir. Det kanske bara blir ett avsnitt.
Eftersom jag vet att min snart blivande man är ytterst intelligent, så tror jag på att de kommer gå långt.
Och jag hade ju en ganska puckad kille som heter Fritte Fritsson vid min sida, som rent slumpmässigt har vunnit På spåret 2 år.
Ja, men eller hur?
Ja, han, alltså jag bar honom på mina axlar.
Jag förstår det. Ädelt. Jag tycker om att du tar hand om dem som inte kan tänka lika bra som du.
Ja, det är kul att han får vara med.
Det är jättekul. Mm. Det är jätteroligt.
Men vet du, någonting som är kul, Jesper, att det är många som är med oss här fast vi inte vet om det.
Mm.
Vad menar du nu?
Jag menar att vi har lyssnarna med oss.
Ja, såklart. Oj. Såklart. Jag börjar bli sådär, jag tycker, nu har vi spelat in på distans så mycket så att jag börjar bli liksom, jag tänkte att ni satt jättemånga nu hos er.
Nej.
Nej,
Det var mest att jag försökte segwaya till att vi har ju massa frågor vi ska beta av från lyssnare.
Nisse, jag ska verkligen försöka att sluta förstöra dina segways, för det gör jag rätt
ofta. Kan du försöka bara vara lite proffsig?
Ja, jag ska försöka. Jag försöker från och med nu.
Mm. Tänk att jag är som han snuten som tar sig själv stort allvar på segway.
Ja, just det.
Mm.
Just det.
Okej, okay. Men jag tycker det är väl bara dra igång det här med detsamma.
Ja, vi gör det.
Vi river av plåstret bara.
Ja. Ja. Och Emily, hon har en fråga här som ligger henne varmt om hjärtat, tror jag, att börja med.
Ja.
Yeah.
Take it away.
Hej, jag bor ute på landet och som varje vinter får vi inneboende. Har idag fångat en mus i sovrummet. Min första fråga är vad möss bär på för sjukdomar.
Ja.
Vad det gör med människor, alltså dessa sjukdomar som de är på. Mina två golden är otroligt mysiga men dock inga musjägare. Så nu blir det katt. Nu till min andra fråga. Jag är allergisk mot katter. Det kliar i ögonen och det blir tätt i näsan. Är det farligt att utsätta sig för det varenda dag? Kan jag gå på allergimedicin året runt? Får jag välja, tar jag hellre kliande ögon än någon form av muspest? Tack på förhand från Sofia!
Mm.
Åh, vad glad du gjorde Jesper nu.
Åh, Sofia, jag tycker du ska flytta tillbaka till stan. Nej, det ska du absolut inte. Men det nämndes ju pesten här. Och så var det ju under medeltiden. Men då var det ju råttor. Ja, och då var det ju inte råttorna utan det var ju löss som satt på råttorna som bar på pesten. Nej, jag skulle faktiskt inte oroa mig för några liksom, smittor sådär bland vanliga möss. Nej. Däremot...
Så det är helt okej. Alltså, om jag hittar en liten mus på landet.
Ja.
Då behöver inte jag vara så. Den behöver jag ens tvätta händerna efter jag tagit hand om en mus.
Ska du ta hand om... Ska du ta hand om den?
Om jag hittar en liten gullig mus i en gudförlåte musfälla.
Aha!
Då tar jag ut den med handen. Är det lugnt då?
Ja, men gör det. Annars skulle jag vara tvärdöd. Jag är uppväxt med jättemånga möss och musfällor och sånt där. Men självklart, vi ska alltid tvätta händerna när vi har varit i kontakt med djur och djurspillning och liksom sådana saker. Men vad jag vet så finns det inga liksom, mussjukdomar idag som cirkulerar så att det skulle vara någonting att vara uppmärksam på. Däremot så finns det något som heter sorkfeber som... kan finnas ofta, men det är en sjukdom, en infektionssjukdom som kan komma från, jag tror att det är från liksom sorkars spillning. Så ofta så är det så att om man går in i där i dammigt och kanske ett uthus som man inte har varit inne i och rengjort på länge, så kan det finnas en risk att man får sorkfeber. Men det är ganska ovanligt.
Okay, det är sorkar.
Ja, men det är mer sorkar. Det är sorkar som gör dig. Men däremot så är det ju så. Vi ska ju liksom aldrig bada i djurs spillning. Eller människors för den delen heller.
Nej, för jag tänker så här. En liten nu fråga som jag måste ta. Mm. Som jag tänkt själv. Du vet, det är när man har barn. Man är i lekplatser i stan. Ja. Då vet man ju att det har säkerligen varit en råtta som kanske bajsat i sandlådan.
Ja.
Och du vet, barn äter ju sand och håller på. Ska man vara rädd för det?
Nej, men det är väl samma sak där. Att hade sand varit farligt så hade många barn inte levt idag.
Jag vet.
Det är väldigt sällan man hör om ett barn som har blivit allvarligt sjukt av att ha ätit sand. Mm. Sen är det väl sådär att sand äter man ju en gång och sen så slutar man. För det mesta tror jag. Eller?
Jag är inte säker.
Nej, men inte säker. Jag
du äter bara sand, Nisse.
Ja, nej, jag vet inte. Fan, barn, alltså, du stoppar väl allt i munnen.
Ja.
Och det är väl bara bra så de får lite jävla. Det är bara så små. Så länge de inte äter råttgift är det väl lugnt.
Nej, råttgift kan ju vara, eller är ju betydligt farligare såklart.
Ja.
Så att, är man noggrann och sätter upp råttfällor och lägger ut råttgift, var jättenoggrann med så att barn inte kommer åt det. Eller kanske andra djur som man bryr sig mer om än råttorna och mössen.
Mm. Yes. Men hur var det med hennes andra fråga där då? Så här, tycker du det är värt det? Vi säger att hon är allergisk nu mot katt.
Ja.
Skaffa katt. Vi har haft någon fråga kring det.
Ja, det var ganska nyligen att äta antihistaminer året runt. Och det var väl inte att rekommendera.
Det är väl okej. Vi ska ju inte äta några mediciner i onödan. Men det är klart att det går att käka antihistaminer. Och sen så finns det ju faktiskt... Det beror lite på hur allergisk man är. Har man en astma som är allergisk, då är det ju inte toppen att utsätta sig medvetet för det man är allergisk mot. Men det är lite sådär, det beror lite på. Däremot om man
kliar lite i ögonen. Du har ju sagt att det kan växa bort då också.
Kanske inte växa bort om man är vuxen, men däremot så kan man sensitiseras, det vill säga att immunförsvaret som då är överreaktivt mot det här proteinet som katter bär på, att det efter liksom en exponering över tid så kan vårt immunförsvar lugna sig lite. Så att så här, det vänjer sig vid det. Och det är ju så vi behandlar allergier. Man kan hyposensbehandling mot till exempel björkpollenallergi, så kan man få sprutor. Och det, mot gräspollen så har det kommit tabletter. Så man tar en kapsel per dag under rätt lång tid. Jag tror att det även har kommit kapslar mot björk också. Mm. Och där är ju, det funkar ju så att du äter en sån liten dos, eller får exponeras för en sån liten dos av det du är allergisk mot, så att till slut så vänjer sig immunförsvaret och slutar gidra.
Så egentligen, summan av kardemumman på den här frågan är så här: du behöver inte skaffa katt, för det är inte farligt med möss.
Nej.
Om du vill skaffa katt, så skaffa en katt.
Ja, men skaffa en katt. Men,
om
men
du tycker
vad
din allergi är okej.
Ja,
exakt. Ja, men alltså också så här, hon bodde på landet, va?
Ja.
Då går den väl ute.
Ja. Ja. Om du hade problem med sorkar innan, så kommer du ha problem med ännu mer sorkar hemma. Eller liksom möss med en katt. För den kommer släppa in
det,
och visa upp.
In,
och visa upp, kolla vad jag har fångat idag. 18 stycken.
Det är sant. Det är bara...
Jo, men samtidigt, de fångar inte bara katt. Alltså katterna fångar inte bara mössen och sen släpper tillbaka dem igen. Utan de dödar ju också mössen. Och då, liksom, sakta men säkert så dödar du av muspopulationen, tänker jag mig.
Ja.
Och så att katter är grymma att ha om man bor på landet och går då, och de håller reda och fixar och donar. Men som sagt, se till att det blir en utekatt då, kanske.
Men tack så jättemycket, Jesper, för fint svar.
Ja, tack.
Det är så härligt, Emelies nya tack så mycket, Jesper.
Ja, jag vet.
Vad menar du?
Men det är inte vad det är, för att det är för att hon får dig och mig att påskynda saker ibland. Och det tror jag
ibland, är det mer för att så här, du vet, det kan bli lite så här, man säger samma sak 100 gånger. Och,
Emelie, du har helt rätt.
Jag tycker att det är så ett trevligt sätt att säga, håll käften, så går vi
vidare. Alltså, Nisse, här har du ju någonting att lära av Emelie faktiskt.
Ja.
Du kan ha en lite hårdare ton när du tycker att det är dags att gå vidare.
Ja,
men ja. Vi tycker om er båda lika mycket. Älskar er lika mycket.
Jesper, här kommer min första fråga. Eller som jag läser upp, det är inte min fråga.
Ja.
Hello!
Oh, hello!
Ni sitter på podden, och gud vad jag älskar den. En ny favorit, Smileyface-gubbe. Jag har för lite mer än ett år sedan satt in en spiral. Hade minipiller innan och sedan dess haft sån sjuk huvudvärk till och från. Huvudvärken sitter bara på vänster sida, precis vid tinningen. Huvudvärken minskar när jag använder mina terminalglasögon på jobbet, sitter framför datorn, och när jag dricker mycket vatten. Men vissa dagar har jag nästan som migränsmärtor, då det nästan svartnar för vänster öga och jag blir ljus- och ljudkänslig. Kan detta bero på spiralen? Eller inbilla mig bara att det kom samtidigt som jag satte in den. Slut på frågan.
Det låter som att det är liksom en blandad huvudvärk. För jag tänker, en hormonell huvudvärk blir inte bättre bara av att använda sina terminalglasögon. Utan det tyder ju mer på att använda terminalglasögonen. Att det är jättebra att du har dem och använder dem, och kanske gå och se om du behöver synkorrigering annars också, om det var länge sedan du gjorde en synkontroll. Sen så är det ju så, men jag misstänker att den här spiralen är en sån här hormonspiral som sitter inne. Det brukar vara det vanligaste nästan nu. Och det är klart att om huvudvärken. Inbildning tror jag inte. Det kan, alltså, jag tror inte att du inbillar dig, utan då kan det vara så att din kropp reagerar på de här hormonerna i spiralen, även om det är ganska låga nivåer. För de flesta så brukar hormonspiraler funka väldigt bra och ge ett jättebra skydd mot oönskad graviditet, men även kunna hjälpa till exempel om man har symptom vid ägglossning som PMDS och humörsvängningar, men även...
Och mycket mens liksom. Och sånt.
Ja, men precis. Det brukar funka bra, men hos vissa, alltså det är väldigt individuellt. Och hos vissa så kanske det kan ge lite biverkningar. Och då kan ju huvudvärk säkert vara en av dem. Men jag skulle nog, om den här huvudvärken skiftar och beter sig så olika, och om det är ett problem och någonting som sänker livskvaliteten, så skulle jag nog ändå rekommendera att man... träffa en läkare som kan orientera och kanske göra sitt jobb och se vad det kan vara för huvudvärk. För att är det hormonellt så kanske man ska prata med gynekolog och se om man kan prova något annat preventivmedel. Men sen kan det säkert finnas jättemycket inblandning av spänningshuvudvärk, spänningstillstånd, som också kan bidra och ge liksom ensidiga symptom. Men det här med ljus och ljudkänslig, visst, det blir vi ju alla när vi får huvudvärk, så är det ju inte jättehärligt med höga ljud och starka ljus. Men om det är väldigt uttalat ljud och ljuskänsligt, då för man ju eller då går mina tankar lite mer till migränhållet då.
Just det.
Och då är ju behandlingen en annan. Å andra sidan är grundbehandlingen för migrän är ju att man ska sova, undvika alkohol och stress och de bitarna. Men sen finns det ju läkemedel mot migrän anfall också. Men det här med att terminalglasögonen funkar för liksom en viss typ av huvudvärk, det betyder ju nog att den beror på synfel.
Mm.
Så kan man ju säga.
Ja, men jag tycker det låter vettigt. Gå till en läkare och prata också kanske med personen som förde in spiralen, kan man ju också göra.
Ja, det brukar vara barnmorskorna och de är kanske inte... bäst på huvudvärk, men de är ju väldigt otroligt kunniga när det gäller just biverkningar och de bitarna, så att man kan ju alltid fråga om det, om de har hört det förut. Absolut. Ja.
Okej. Okay.
Tack för frågan.
Cool.
Tack.
Emily har nästa fråga i sin hand.
Yes. Då ska vi se anonymt utropstecken. Efter att Jesper berättade att ryckningar i magen kan bero på ALS, har jag haft ryckningar utav bara helvete. Har hälsoångest sedan 20 år tillbaka med fokus på cancer. Men nu helt plötsligt är det ALS som skrämmer skiten ur mig. Hur vanligt är det egentligen med ALS när man är 40 år? Hälsningar J.
Hej J.
Hej.
Jag förstår för Jesper.
Ja.
Mm.
Ja.
Nej, och det var inte meningen, och den här ALS-historien berättar ju mer en historia liksom om min egen, när jag hade väldigt mycket ångest och oro. Och jag tror så här, om du har hört mig prata om det och sen har du fått det, då tror jag inte att det är ALS, utan då kan det mer handla om sådana ryckningar jag hade som berodde på att jag drack för mycket kaffe. Eller att du sover dåligt och sen så att du har blivit väldigt uppmärksam på vad din magmuskulatur gör.
Ja.
Det tror jag.
Det känns klassiskt.
Ja, men det var inte meningen att göra dig orolig, eller ja, mer orolig eller orolig för något annat.
Hur vanligt är det då med ALS när man är i 40-årsåldern?
Alltså i 40-årsåldern, jag har liksom inte uppdelat i åldersgrupper, men inte alls vanligt i 40-årsåldern, utan det är något som blir vanligare med stigande ålder. Men om man säger så här, 6-9 personer per 100 000 invånare har ALS i Sverige.
Det är alltså ganska många.
69 personer, så det är en, 100 000.
Ja, så det är en på...
Alltså 60.
En på 10 till 20 000.
Va?
Om det är 6 till 9 på 100 000. Säg att det är 100, vi säger att det är 10 då. Vi säger 10. 6 till 10. Då är det en på 10 000.
En på 10 000, det stämmer bra.
En på 10 till 20 000. Mm. Så på en fullsatt Friends Arena så är alltså det är ganska många, tycker jag.
Du är 10 stycken på fullsatt Friends Arena. Mm. Det är sjukt.
Det är inte så vanligt. Det här är lite som Once in a Blue Moon från... vad heter den? Den här filmen med Jim Carrey. När de åker dum och dummare. När hon säger så här, I would love you once in a blue moon. Och han bara, so there is a chance. Det är lite så ni tolkar de här siffrorna nu, fast på ett negativt sätt då. För att det är en väldigt obehaglig sjukdom. Men 69 personer per 100 000 invånare är inte så vanligt. Och jag tror att, som sagt...
Och det är ju då överrepresenterat i högre åldrar. Åldrar då.
Ja, men absolut så är det inte vanligt. Sen så tyvärr så finns det ju fall där yngre människor än 40 år insjuknar. Men det vanligaste
det här
är
verkligen en ångest att prata om, tycker jag.
Ja, men det är ångest. Det är klart det är ångest, för det är en hemsk sjukdom. Men den är
väldigt, väldigt vanlig. Är det liksom ärftligt?
Det finns ärftliga former. För det finns lite undergrupper och sånt. Men det är fortfarande, glöm inte hur otroligt ovanlig sjukdomen är. Och någonstans, det vanligaste är väl att folk insjuknar någonstans kring 50 upp till 75.
Ja.
Så. Mm-hmm. Är det någon mer fråga kring det för er, känner jag?
Så. Nej,
men vi ska inte fly undan det. För att det är väldigt, det är ett väldigt hemskt ämne. Eller ett väldigt, otroligt hemskt sjukdom. Mm. Men som sagt, väldigt ovanlig. Och det här med ryckningar i magmuskulaturen, det var ju vad jag läste och tolkade in också när jag hade ryckningar och satt själv i soffan. Jag liksom satt själv och det var tyst runt omkring mig på kvällarna, inte varje kväll. Men, och då blev det plötsligt, det var inte så att jag satt på dagen när jag gjorde någonting och kände hur min magmuskulatur rörde sig.
Nej.
Och så. Men då tycker jag så här, J, att du måste ha en bra läkare som du kan bolla de här sakerna med, som också kan bemöta det och ibland undersöka. Men som vi har pratat om innan kring hälsoångest, att då får man ta hand om hälsoångesten så att inte den växer till sig och man snappar upp all information. För det blir ju lite så, när man är rädd för någonting så hör man ju bara det som jag sa kring ALS till exempel.
Ja, så är det ju. Och det gäller alla där ute med hälsoångest, att prata om din ångest med någon utbildad person.
Ja, men verkligen. Och sök inte på internet, även om det är grymt, eller på internet, jag känner mig så gammal när jag säger så, men jag är gammal. Men liksom, googla inte, utan gå till en bra läkare. Hitta en bra läkare som du ser till att stanna kvar hos. Så ska det nog lösa sig. För att hälsoångest ska vi inte gå runt med i onödan. Faktiskt. Eller vi ska inte gå runt med något i onödan.
Hälsoångest ska vi helt enkelt inte gå runt med.
Nej.
Nej.
Tack J för frågan.
Ja, och tack J för svar.
Ja.
Hör du, Jesper Salén. Det är dags för en liten lyssnarfråga, skulle jag vilja tro.
Härligt. Ja.
Alltså, du menar en ljudfråga?
Jag menar en ljudfråga. Alla är ju lyssnarfrågor.
Ja, just det. Det är sant.
Trött idag.
Okej.
Okay. Vi har en ljudfråga.
Ja.
Hej och tack för en superbra podd. Älskar mixen av värme, medmänsklighet, ångest och fakta. Nu till mina frågor då. På tema hjärta. Jag har en vän som tränar mycket och hon har fått höra att det är farligt att träna länge på maxpuls. Stämmer det? Och hur länge kan man i så fall träna på maxpuls? Sen undrar jag också vad det innebär att ha en kort överledningstid i hjärtat. Tack.
Ja, tack så jättemycket för frågan. Det handlar då alltså om det är farligt att träna länge på med maxpuls.
Mm.
Och sen vad det innebär att ha en kort överledningstid i hjärtat. Och om vi börjar med om det är farligt att träna länge på maxpuls. Nej, det skulle jag nog inte säga, så länge man får vila emellan. Och jag tror att någonstans så det här med kondition är ju någonting som visar sig självt. Att, jag menar, kan du träna länge på maxpuls så kan du. Och om det börjar bli farligt eller så, då kommer kroppen säga ifrån innan. Det här är ju förutsatt att du är frisk och så i botten. Sen är inte jag världens mest insatta träningsmänniska, men alltså kroppen sköter sig själv ganska bra och visar när något inte ska göras längre och så.
Och då tar man en liten paus.
Ja, men det gör man ju. Och om inte annat så måste man ta en paus, för man orkar inte mer.
Mm.
Så att det är väl den grejen. Och så länge du inte får någon bröstsmärta eller något när du tränar, för då så. Men det, ja, det är ju sällan.
Jag tänker bara på alla fotbollsspelare som stegnar ihop till höger och vänster med hjärtstillestånd och så.
Ja, och alla. Det är väl inte jättevanligt, men det blir ofta såklart en stor.
Det känns som att det är vanligare nu än vad det var för 20 år sedan.
Jag vet inte om det är vanligare, men då.
Du kanske tränar hårdare nu.
Är det inte också bara det att du tillåter inte riktigt idrottsmän att vara sjuka?
Precis, så då kan det ju handla om att man kanske tränar när man har en antingen en bakteriell infektion eller en virusinfektion i liksom början av den, och så tränar man så kan man ju drabbas av hjärtmuskelinflammation till exempel. Och då kan ju hjärtat bli väldigt dåligt om det samtidigt måste anstränga sig, alltså i en fotbollsmatch eller hård träning. Till exempel. Mm. Och sen kan det ju ibland ligga bakom de här rubrikerna och de händelserna man läser och ser om att det kan finnas medfödda hjärtfel till exempel. Men det är ju fortfarande väldigt, väldigt ovanligt att någon bara segnar ihop när den tränar. Men ack så tragiskt såklart när det händer. Men då tror jag att det handlar mer om att träna inte när du är sjuk eller känner att det tar emot. Alltså det kan ta emot i huvudet att träna. Och det är en sak, men träna inte om kroppen säger emot. Helt enkelt.
Mm.
Nej.
Det är väl en bra tumregel.
Och fråga nummer två där då?
Ja, just det. Kort överledningstid. Ja, det finns något som vi kallar för QT-tid. Och det är ett mått på överledningsförmågan från förmaken till kammaren. Nu hoppas jag att jag säger rätt. Men det har att göra med det här retledningssystemet som vi pratat om. Alltså elektriciteten i hjärtat. Och det som gör att hjärtat drar ihop sig synkroniserat i varje hjärtslag. Som gör att vi får en effektiv pumpfunktion. Och det där retledningssystemet, jag tror att vi pratade om hjärtflimmer eller sjuk sinusknuta, tror jag. När liksom den här första metronomen i hjärtat slutar funka. Vilket kan göra att hjärtat har svårt att gå upp i puls och så. Men på samma sätt så kan man ha avvikelser i det här elektriska systemet som gör att det leds över liksom lite för snabbt mellan förmak och kammare till exempel. Och det kan vissa läkemedel göra lite sämre så att det blir ännu snabbare överledningstid. Och risken med det är att vi kan hamna i farliga arytmier. Det vill säga att hjärtat står och, liksom en rundgång kan man kalla det för. Och att det bara står och tuggar. Och då får vi ingen effektiv pumpfunktion. Och det kan vara jättefarligt och dödligt. Men det brukar man ofta kunna se på EKG. Som vi ofta tittar på när vi pratar om hjärtat. Så beställer vi en sån undersökning. Då mäter man elektriciteten och så ser man hur den fungerar. Och hur lång tid alla de här momenten i hjärtcykeln tar. Det är lite snabbt förklarat.
Okej, okay, men så att hon frågade väl, vad var frågan där? Om det var farligt?
Ja, men, nej, jag vet inte om hon sa att, så det var ju mer det här att, vad är det tror jag?
Mm.
Och så. Och det där kan vara ärftligt och det kan vara förvärvat, det vill säga någonting man får, men det går att kolla upp.
Gud.
Det är väldigt sällan man känner det att så här, jag har kort överledningstid, utan det är ofta något man hittar på EKG. Och vissa läkemedel ska man till exempel ta EKG innan man sätter in det för att se.
Okay. Att... Ja, men vad bra då.
Jesper, jag kommer ge dig en komplimang nu.
Ja, får jag bara säga en sak innan du ger komplimangen? För nu kommer jag på att det här med QT-syndrom, det är ju att det är lång överledningstid. Så att, ja, nu säger jag tvärtom. Men det är samma grej. Det är liksom när tiden inte är som den ska. Alltså hur lång tid det tar, hur snabbt saker sker i hjärtcykeln. Så.
Mm.
Ja. Komplimang, tack.
Ja, men nu ändrar hon sig.
Nej, jag förstår.
Jag gjorde inte det. Nej, jag har så bra självkänsla. Jag blir inte lätt. Jag är inte lätt stött. Okej, Jesper, så här är det. Ja. Att, min komplimang till dig är att du svarar så innerligt fint på alla frågor. Och du är en väldigt snäll människa.
Tack.
God.
Tack, Emily.
Och det var alltså verkligen inte sarkastiskt, utan det var helt från mitt hjärta.
Tack, Emily.
Som vanligt. Varsågod.
Ja, men, ja, tack. Tack.
Varsågod, varsågod. Okej, det var bara en liten grej. Jag tänkte fråga er om det är lugnt om jag ringer doktorn.
Ja.
Ja.
Absolut.
Okej.
Okej, det blev ett fast inslag där. Ett nytt inslag som heter Emily ringer doktorn.
Ja.
Emily ringer doktorn.
Ring.
Jävla headset. Hallå, ja, det är Jesper Salén, läkare.
Hej, det här är din patient Emily Uggla.
Hej Emily Uggla, vad kul.
Hej, ja verkligen.
Jag satt och tänkte på dig precis.
Ja, vad glad jag blir.
Att du är så fin
så
och
säger du
energifull.
Säkert till alla patienter.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Till patienten innan så sa jag tvärtom. Att gud vad ledsen jag blir att du ringer just nu. Jag sitter och väntar på samtal från Emily Uggla. Världens bästa uggla.
Ja, tack. Mm. Det är jag faktiskt. Mm. Men hörru, så här är det att jag har en fråga. Och det är just nu under vår inspelning då så bajsade min hund på golvet.
Ja.
Och Nisse hämtade någonting att torka med. Det är inte så här desinfektionsgrej, utan det är mer fönsterputs.
Han fönsterputs?
Ja. Just nu har vi bara fönsterputs hemma, så vi torkar bort hundbajset med fönsterputs.
Ja.
Jag bara undrar så här, för att jag har ju väldigt mycket basilskräck.
Ja.
Och jag skulle ju helst bara hälla kokande vatten eller liksom bränna upp parketten just där hon bajsade. Så jag bara undrar, räcker det med att tvätta bort? Alltså räcker det med att bara plocka upp bajset, spruta på lite fönsterputs och torka en gång och sen är basilerna borta?
Ja, du vet väl att fönsterputs från början lanserades som bajsputs?
Nej.
Nej, nu gör jag. Nej, men alltså fönsterputs är ju väldigt bra på att ta bort fett på rutor. Sen så känns det väl skönt för Nisse att liksom ta någonting som ändå man har som rengöring och liksom spraya på. Så det är nog väldigt psykologiskt viktigt att göra det.
Ja,
och
jag har ju också använt fönsterputsen. Det är det enda jag just nu.
Ja, nej men
men alltså frågan
problem.
Är egentligen
jag
så här.
Jag förstår.
Liksom vad behöver man göra? Ja, men räcker det med att torka en gång? Alltså är basilerna borta? Eller för nu känns det som att den där ytan av golvet för alltid kommer vara lite äcklig för mig. Jag kommer inte våga gå där med mina fötter.
Men nej.
Vad säger du? Är basilerna borta?
Ja, alltså kanske inte om man torkar en gång. Utan jag skulle göra... Nu ska jag berätta hur jag skulle göra. Då skulle jag först ta något som jag kan slänga. Som bara så här, och dutta med så här, papper. Och så här, ta bort det. Kanske dra några tork. Ja. Sen skulle jag nog ta en... tvål och vatten eller någonting. Som vi tvättar händerna.
Aha.
Tvål är ju svårt. Men kanske då någon rengöring. Kanske, och, jag menar, och kanske något annat än fönsterputs. Men jag tror liksom att det är viktigt att man torkar bort det med någon form av väta. Och så.
Ja, det gjorde vi ju.
Ja.
Men nu,
sen, viktigt. Nu lät det som att jag tror att ni dör om ni inte får bort allting. Och det tror jag definitivt
alltså,
inte.
Vi har ju fått bort bajset. Bajset är ju borta. Ja. Jag undrar, så här, är basillerna också borta?
Ja, men sen så kommer det andra basiller från andra håll. Mm. Alltså som inte är bajs. Så att, jag menar, det är aldrig kliniskt rent någonstans. Nej. Egentligen. Så
ja, men det var väl bra.
Ingen fara, men sen om det är fönsterputs eller inte, det spelar ingen roll. Men ta bort det och sen dra ett extra liksom, vått tork med någonting, något rengöringsmedel, så kan ni gå där hur mycket ni vill.
Ja, men det var ju det han gjorde.
Ja, bra. Då har han gjort helt rätt. Hälsa honom det.
Okej, bra. Ja. Okej, men tack så mycket att jag kunde ringa dig, Jesper. Du är
bäst. Ja, men tack. Tack. Du är med. Hej då!
Hej då!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Åh, oh, gud. Då var vi tillbaks. Jag satt och tänkte nu. Jag innan så jag hunden skete på golvet. Och då, vet du, alltid. Jag tog ju papper och tog bort det. Jag vet inte om du har hört det här, Jesper. Och sen tog jag så och sprutade en gång och så torkade jag bort och sen sprutade jag igen och så torkade jag bort och så sprutade jag en tredje gång, så att jag bara, ifall Emily skulle ringa dig sen och få för sig att jag har städat för lite, så kan du säga henne till oss.
Jag fattar, sen är det så här, Nis, att om Emily skulle ha ringt mig eller kommer ringa mig, så jag kan inte säga det. Det måste du respektera.
Ja, absolut. Respekt. Men kan du sluta ringa min fru?
Jag kan hamna i fängelse.
Åh, oh, gud, du och Runar Sörgård. Ja. Vi fortsätter med frågor från svenska folket om dess krämpor och rädslor. Här kommer en fråga. Märker ni att jag drar ut på det för att jag inte hittade frågan?
Letar.
Hej, jag är en kvinna, drygt 30, inga barn, inga sjukdomar jag känner till. Lever ganska hälsosamt med träning och kost, inte överviktig. Jag undviker sjukhus på grund av fobi för miljön och nålar. Jag har ett konstigt symptom som jag haft i många år. Jag upplever smärta då och då under mitt vänsteröga, precis bakom på sidan av käken. Kommer lite då och då och kan även göra ont, typ som en elektrisk stöt om man kommer åt där. Inget som hämmar mig i vardagen mer än ångesten och att jag borde kolla upp det. I mitt huvud är det någon ven eller artär, är vad det heter, som har kläggat ihop. Och då det känns som att de stora venerna börjar sitta där någonstans. Min pappa har haft infarkt, så finns väl lite sånt genetiskt, varav jag inte använder några hormonpreventiv medel eller liknande. Kan det vara något farligt som jag måste kolla upp? Hälsar en anonym.
Hej anonym, hur länge hade det varit?
Flera år.
Flera år? Nej.
Alltså någon ett par år.
Ett par år.
Många år.
Många år. Ja, nej, jag skulle inte. Jag blir inte orolig att det är något farligt. För jag tänker, liksom under ögat, bakom, alltså vid käken. Det är klart, vi har ju vener överallt. Men jag menar, ven, om man säger de här venösa propparna till exempel, de brukar alltid starta i benen. Mm. Det är där de börjar. Det är det absolut vanligaste. Sen kan man få i arm och liksom sådana saker också. Men just, det brukar liksom inte vara i flera år. Sen låter inte det här liksom smärtmässigt eller symptommässigt som någon propp heller. Så jag skulle vara lugn. Men alltså, något man kan få, det är ju symptom från nacken. Alltså att vi är spända där och stressade och axlarna upp och sådana saker. Och då kan det faktiskt bli så. Det finns något som heter referred pain. Mm-hmm. Och det är alltså som spöksmärta kan man kalla. Fantomsmärta är ju när man har amputerat en kroppsdel och så känner man smärta i den fortfarande. Men det här är liksom som en spök, referred pain. Refererad smärta kan uppkomma om en nerv är lite klämd delvis, om man är spänd till exempel i muskulaturen, då kan den liksom signalera att det gör ont från dess utbredningsområde, så att säga. Och då kan man till exempel, det är inte helt ovanligt att folk går till läkaren för att de har bihåleinflammation och de har så ont över bihålorna, och så hittar man ingenting. De blir remitterade till öronäsa halsläkare. Man hittar ingenting, det är ingen bihåleinflammation. Och då kan det alltså vara att nerven som innerverar från den delen av ansiktet är lite klämd i nacken till exempel. Så att, och då kan det hugga till, och det kan också även bli lite överkänsligt om man rör på det.
Då låter det som det.
Det kan vara det. Det är en förklaringsmodell. Och självklart är ju den förklaringen helt ofarlig. Men sen är det här som vi har pratat om många gånger. Har man haft symptom så pass länge, då är det väldigt sällan någonting farligt.
Skönt.
Eller hur? Ja.
Ja.
Så att, jag kanske till och med skulle, jag menar, är det här någonting som kommer och går, kolla lite hur du står, om du är stressad, om du har spänningar över nacken och de bitarna först. För det har du tid med. Och är det inte det och du känner att du är jätteavslappnad och så, då kan man ju faktiskt, då kan man ju gå och kolla upp det. Men jag skulle inte oroa mig.
Nej, vad skönt.
Vad bra.
Tack.
Vad säger ni, ska vi sätta punkt här eller ska vi ta en sista fråga?
Emily får bestämma, för att
ja, men nu känner jag att jag är ju en sån människa att jag kan inte förneka en person hens fråga.
Nej, det är
så, det kommer bli ett ja då.
Härligt.
Då tar vi en sista fråga, och den kommer här.
Oh, väldigt lång. Okej.
Okay. Ja.
Jag ska läsa långsamt.
Ja.
Och inte så nasalt. Okej. Okay. Hej och tack för en bra podd. Jag är en för övrigt frisk men överviktig nykterist, 38-åring med återkommande pankreatiter.
Pankreatit, bukspottkörtelinflammation.
Okej, hittills 5 stycken. Nu räknas det som en kronisk pankreatit. Första gången var det gallstenar som orsakade att jag höll på att stryka med, och nu vet man inte vad det beror på. Jag ska snart göra en ERCP och eventuellt sätta stent för att se om de återkommande sjukdomstillfällena avtar. Jag är livrädd. Rädd både för själva ERCP:n samt eventuella komplikationer av den. Jag undrar hur en ERCP går till och hur stor risk är det att det triggar igång en ny akut pankreatit. Jag undrar även om vad jag kan förvänta mig för komplikationer av den kroniska pankreatiten, till exempel diabetes, bukspottkörtelcancer och så vidare. Jag är som sagt livrädd för att jag ska bli väldigt sjuk och dö och gå runt med mycket tankar och ångest på grund av detta. Jag skulle vara tacksam för svar, hjärta. Ni skulle också vara intressant om ni hade ett helt avsnitt. Ja, så ni ser inte mer, men det är nog om detta.
Mm.
Antar jag bara.
Nej, ser inte det. Ett helt avsnitt om bukspottkörteln. Puss och kram, anonym.
Ja, fint.
Mm. Ja, yes. Det skulle behövas ett avsnitt just för att det var stora frågor, men jag förstår att det här leder till mycket oro. Och pankreatit, det vill säga inflammation i bukspottkörteln, är väldigt allvarligt. Självklart är den akuta pankreatiten som frågeskrivaren hade drabbats av i samband med gallsten. För det är nämligen så här att pankreas, bukspottkörteln, den har ju, dels har den en endokrin del, och det är den som producerar insulin och insulin och glukagon och lite hormoner och sånt som går in i blodet och styr vår kropp. Men sen har den en exokrin del, och det är den som går in i tarmen. Bukspottet som hjälper till att bryta ner eller spjälka fetter, proteiner och så att vi kan ta upp det i tunntarmen. Finfördela maten helt enkelt och allt innehåll. Och det som händer är att bukspottkörtelns utförsgång mynnar tillsammans, den går liksom ihop med gallvägarna, så att de har en gemensam alltså när gallan kommer ju från gallblåsan och det produceras i levern och lagras i gallblåsan och sen rinner den ner och sen ansluter bukspottkörtelns gång så att de har en gemensam. Det vill säga att får du en gallsten som fastnar långt bort i den här gemensamma gången, då blir det liksom stopp både för gallan men också för bukspottet. Mm. Och då kan du få en bukspottkörtelinflammation.
Kan gallsten ha någonting med bukspottkörteln att göra?
Ja, men precis. För de delar nämligen, de mynnar liksom i de delar utförsgång in i tarmen, om man säger så.
Mm, okay.
Så att, och de sitter ganska nära varandra. Men framförallt så är det så att får du en gallsten som sitter i vägen långt ner så att, som blockerar både för bukspottet och för gallan, då kan du få en bukspottkörtelinflammation. För att de här enzymerna i bukspottet som ska finfördela protein och fetter, de kan ge sig på vår egen vävnad också.
Mm, och varför, varför är det farligt med en bukspottkörtelinflammation? Vad kan hända?
Därför att du kan dö av den för att det blir en sån kraftig inflammation. Och alltså, får du en kraftig inflammation så påverkas hela kroppen. Och du kan tappa jättemycket vätska och helt enkelt stryka med. Så att det är en sån här, alltså en akut pankreatit, bukspottkörtelinflammation. Det är något man verkligen kan ligga på intensivvårdsavdelning för.
Mm-hmm. Men hur märker man det då? Förlåt. Jag blev nyfiken.
Det är extrema smärtor.
Alltså dels, ja, det brukar göra väldigt, väldigt ont. Men sen blir du också väldigt allmänpåverkad. Så att det är inget du kan gå runt med och liksom missa det, skulle jag säga.
Nej, du kan vara på ditt jobb. Alltså du skulle inte kunna vara på ditt jobb till exempel. Om
nej, inte när det har tagit fart, så att säga. Okay. Så det är inget man kan gå runt med och missa.
Jag känner en person som sökt med av alltså pankreatit.
Ja. Är det väldigt allvarligt tillstånd. Sen är det så där, alltså den akuta kan bero på, det kan vara alkoholutlöst och det kan också vara gallvägsmässigt. I det här fallet så tänker jag, de kroniska pankreatiterna, för det är så att har du fått en inflammation så kan du drabbas av kroniska, så det vill säga att du har liksom en lite mer låggradig och du har liksom inte det här förloppet som är akut utan kroniskt. Och det vanligaste anledningen till 70% av de kroniska pankreatiterna är alkoholorsakade. Men här var det någon som var nykterist. Sen vet inte jag om den här personen var nykterist innan eller om personen har blivit nykterist nyligen. Men ja, det kanske är från början. Och här låter det ju väldigt mycket som att läkarna bedömer det som att det troligtvis är gallstensorsakat. Och då gör man alltså en ERCP. Och det är en röntgenundersökning, men där man också använder ett endoskop. Man går in genom munnen. Med det här endoskopet, så det är alltså som en slangkamera då, kan man säga. Mm. Så sprutar man in kontrastmedel i gallgångarna. Alltså från tarmen så sticker man in det där och så sprutar man in kontrastmedel i den här gemensamma utförsgången från gallblåsan och eller gallvägarna och bukspottkörteln, och så sprutar man in kontrast där och då ser man på med röntgen, för kontrastvätska ser man på röntgen. Det är därför man använder kontrastvätska.
Mm-hmm.
För då kan man se mycket bättre och då kan man se om det sitter ett flödeshinder helt enkelt. Man kan säga att man besiktigar de här gall- och bukspottsvägarna. Och stent, det är ju någonting. Ett stent är som ett metallnät som man kan stoppa in i både kärl och även i såna här gångar för att hålla det uppe. Så att det inte kloggar igen helt enkelt.
Okay.
Aha, ja. Så man opererar in någonting som är liksom...
Ja, man opererar, ja, man får in det helt enkelt i det här kärlet eller röret eller vad det är, och så att man liksom håller det uppe.
Att det är någonting som är beständigt inne i kroppen liksom, för att hålla allt intakt.
Ja, men precis. Okay. Precis. Och det är klart, det är ingen operation, man skär inte. Jo, man kan, man gör ett litet snitt på den här lilla sfinktermuskulaturen oftast, som går in i tarmen. Men det som kan hända, det är att man kan, om det där stentet Alltså dels så kan bukspottkörteln bli lite inflammerad av kontrastmedlet. Och sen så kan det ju bli så att man ibland råkar ha hål på tarmen. Men det här är något som man märker direkt och väldigt ovanligt. Det här är rutiningrepp. Men det är ju sådana saker. Så att det är klart att det har konsekvenser.
För att svara på hennes fråga då. Hon är ju livrädd. Och ja. Behöver hon vara livrädd?
Nej, det är en jättesvår fråga. Livrädd behöver man ju egentligen inte vara någonsin. Men jag menar, har man en kronisk pankreatit som kanske beror på gallstenar och gallvägarna, då är det betydligt, betydligt bättre att få det här undersökt och behandlat. Liksom 100% bättre än att gå runt och ha en inflammation i bukspottkörteln såklart.
Ja, men vad bra. Ja. Tack för det. Och tack alla som skickar in frågor.
Och tack Daniel.
Ja, tack Daniel Aldermark på Antachadut. Men innan vi stänger ner så glöm inte att skicka in frågor på @arjasjuk heter vi på Instagram. Börja följ, skicka in så ser vi frågan mycket lättare. Annars hamnar ni i skräppost. Där kan ni också skicka röstmeddelanden som vi fick höra idag.
Det
tycker vi om. Ni kan även skicka in frågor till fraga@arjasjuk.se.
Ja.
Så svarar vi på dem så fort vi kan.
Yes.
Stämmer bra. Tack så jättemycket för alla frågor. Ja,
tack för det. Och tack Jesper Salén, tack Emily Uggla. Jag heter Nisse Hallberg. Vi hörs igen nästa vecka.
Ja, men det gör vi. Och då ses vi, va?
Ja, det gör vi.
Ja, det gör vi. Vad härligt.
Hej. Bra. Hej då alla.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.